Sveriges Radio.
Välkomna till Druid Zimmerman Show med David Druid och en skeptisk och lite syrlig och edgy Catherine Zimmerman idag.
Vet du verkligen inte?
Har du varit hos frissan?
Ja, det har jag.
Ja. Mm.
Jag tänker mörka tider, då brukar man ju ha kortare kjolar. Mm. Och tänker jag också kortare hår.
Nu går vi ju mot ljusare tider då.
Nej, men i världen.
Ja,
du vet,
tider
ekonomin är osäker.
Ah. Ah,
mindre tyg till plaggen, korta kjolar, kortare hår, mindre produkter behövs.
Ja, ah, jag förstår. Alltså,
ja.
Ekonomi,
jag
tänk.
Speglar vår tid i min frisyr.
Just det, just det. Men du tänker ju inte ekonomiskt, eftersom du vet ju hur de ställer sig till lite för lättklätt på Ekot-redaktionen. Och ifall du blir av med jobbet på grund av att du har varit för då, ja, deras ord då,
horig,
så blir du ju av med en inkomst. Och det är ju inte heller ekonomiskt bra.
Nej, men det här är ju inte en horig frisyr.
Prata klänningen eller kjolen.
Ja, men om man har strumpbyxor under så tror jag att det är safe.
Ja, okej. Okay. Mm. Kolla det.
Du, jag har så korta kjolar.
Mm.
Så att jag har inspirerat folk i min korridor att också ha kortare och kortare kjolar.
Okej, okay. Är det den nya bränn BH:n fast på Ekot-versionen?
Typ. Vilken jävla vecka det har varit för Liberalerna.
Där har de ändå fått lite uppmärksamhet då, upplever jag.
Ja, alltså det är ju så många som är arga och besvikna. En del är säkert glada också över den här förflyttningen, att man ska tillåta SD i regeringen. Vi kommer att djupdyka i det där med LOVA, hur landet ligger. Men det har ju också varit två politiska comebacks den här veckan som också är kopplade till Liberalerna.
Jag känner till en som jag har stött på nu på morgonen.
Mm, men det har varit ytterligare en. Man kan säga från deras perspektiv en bra och en dålig comeback. Vi börjar med den dåliga då.
Mm.
Birgitta Olsson.
Vem?
Släppte en bomb, eller hur?
Guess who's back?
I framförallt kanske socialliberala kretsar har ju hon varit något av en ikon. Gammal minister.
Mm.
Men hon klev ju upp på en scen i veckan och deklarerade att nu är hon tillbaka i politiken, men hon kandiderar för Centerpartiet.
Dun, dun, dun. Okej.
Hon var på en presskonferens tillsammans med Elisabeth Thand Ringqvist och då sa Birgitta Olsson så här.
Och jag står här idag kan man säga av tre stycken anledningar. Mina tre ten, mina tumörer, Trump och Tidöavtalet.
Hon har ju varit jättesjuk i cancer, olika former av cancer. Hon har bott i USA flera år och jobbat med demokratifrågor där och sett Trump på nära håll. Och sen är hon då kritisk till Tidö-samarbetet och framförallt då till Sverigedemokraternas förflyttning in i maktens boningar.
Mm.
Hur nöjda tror du Centern är över den här rekryteringen?
9.
Av 10?
9 av 8. Alltså jättenöjda tror jag att de är.
Det tror jag också. Du skulle ha sett leendet hos Elisabeth Thand Ringqvist på den där presskonferensen.
Alltså lite den nöjdheten som... Är det Birk? Nej, Borka i Ronja Rövardotter. Du vet när de hoppar över det där avgrundsjävulsdjupet eller vad det är för någonting. Mm. Och de har fått tag på den där motståndarnas barn. Alltså Ronjas pappa har liksom, är det Birk heter han då?
Mm.
Och är jättenöjd att han har det övertaget över dem för att han vill ju att de ska flytta ut i borgen som är, han anser det är deras och han vägrar göra det. Och sen så hoppar Ronja över till den andra sidan för att liksom jämna ut spelplanen. Den nöjdheten som Borka kände. Det är lite det vi såg hos Thand Ringqvist va?
Mm. Bra liknelse.
Jag tycker det var jättebra. Lite långrandigt förklarat bara. Men det går säkert att klippa ner.
Det tror jag också. Det var många Birk och Bork och varianter på det. Men jag tror att jag till slut ändå var med. Alltså när Ronja balanserar ut läget.
Just det. Vi använder den istället.
Nej, du ska ju också vara med i det här snacket.
Så är det.
Ja. Det verkar ju som att det här har varit på gång ett tag. Alla som har följt Birgitta Olsson vet att i förra valet så röstade hon faktiskt på Centerpartiet. Så här sa hon om hur det har gått till.
Och sedan sommaren kan man säga 2020 så har jag slowdatat Centerpartiet lite grann.
Om man tittar på dates-sammanhang då, slowdatat, det är väl där man kanske inte ses på kontinuerlig basis, men man möts på en drink då och då.
Mm.
Och tycker att det är trevligt. Men,
känner lite på varann.
Ja, och man
alltså,
känner...
Alltså, inte bokstavligt.
Kanske också lite känn.
Ja.
Vet inte.
Nej.
Men
inte innanför kläderna.
Ja, okej. Okay.
Tänker jag. Om det är slow dating. Inte de första gångerna.
Man kan ju tro annat på grund av den korta kjolen, men där lägger du ändå band på dig.
Verkligen.
Inte de första gångerna.
Där är jag lite med Jane Austen.
Där är du
om du har
så.
Den referensen.
Ja, jag känner igen namnet.
Tänk så här. Någon tar den på armbågen och det är pirr. Och det räcker.
Okay. Jag förstår.
Initialt.
Just det.
Man tar det väldigt, väldigt slow.
Ja, jag förstår. Mm. Och varje gång man ses så säger man alltid till varandra att så här, varför gör vi inte det här oftare? Men sen så sker det ändå inte oftare. Det kanske är slow dating.
Mm. Och man får jobba sig vidare från armbågen allt eftersom.
Just det. För vad är fast dating då, om det är motsatsen?
Det förstår vi väl. Det är ju bara pang på rödbetan.
Vi går vidare när det kommer fler sådana referenser.
I det här politiska sammanhanget så betyder det då till exempel att hon i Washington där hon har jobbat har haft ett gäng unga centerpartistiska praktikanter. Så. Och så har hon långsamt byggt relationen till partiet.
Mm.
Det som var intressant var att hon genomgående på den här presskonferensen också i en debattartikel som publicerades där hon lanserade sin comeback och att den skulle vara då i Centerpartiet uttryckte sig så här.
Jag älskar Folkpartiet, men jag älskar mina liberala värderingar mer.
Alltså hon envisades med att säga Folkpartiet hela tiden.
Mm, för att poängterar hon att hon menar det partiet som det var när det hette Folkpartiet. Det är det hon känner sig bekväm i. Inte det här nya påfundet med liberalerna och det de håller på med nu.
Det är så jag tolkar henne.
Mm.
Att det är ett litet nålstick att hela tiden hålla på och kalla dem för det gamla namnet.
Mm.
Tänk att du skulle kunna relatera till det.
Brukar jag kalla dig något gammalt namn som du hette förut och gillade dig mer då? Eller vad menar du?
Nej, bara nålsticksgrejen.
Ja, nålsticksgrejen. Okej, det var det du menade. Mm. Ja, jag förstår.
Bra flyt vi har idag, eller?
Det tror jag inte det är många som skulle hävda, men, men vi kör på ändå.
Även det kanske går att klippa till.
Det tror jag inte.
Du, på tal om Folkpartiet då, här har jag gjort en otrolig brygga till det som från Liberalernas perspektiv är en positiv politisk comeback, nämligen
Lasse Leijonborg.
Ja.
Ja,
den gamle folkpartiledaren, för det hette ju partiet när han ledde partiet.
Ja, precis. Och är det så att han är inne för att liksom så här, nu sätter vi in liksom det absolut sista vi har här. Vi drar tillbaks Lars Leijonborg och hoppas på att siffrorna vänder.
När vi spelar in så är det inte så många detaljer som har läckt ut. Men det kan ju hända att Lova har mer på det här. Så hon kan fördjupa det.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Men från det här liberala partiets perspektiv då. Vad skulle du säga? Går de plus minus noll? Ligger de på plus med Leijonborg? Minus, alltså med de här två comebacksen som har gått åt olika håll för deras del.
Jag förstår att Centerpartiet är nöjda med den här piken och, det liksom, och allt vad det innebär med den här rekryteringen av Birgitta Olsson. Men jag tror dock att det kommer vara så pass mycket fokus på Lars Leijonborg nu. I alla fall en viss tid framöver, så att det kanske kommer gå under radarn mer än vad Centerpartiet vill.
Han var ju ändå partiledare i 10 år, från 97 till 2007.
Just det.
Kanske väger tyngre.
Vi får se. Ja, men då så, då är väl alla på plats och känner sig redo, eller?
Ja.
Ja, men då tycker jag att vi presenterar Lova Olsson. Olsson, det är N på slutet, inte M, eller hur?
Nej, det är Niklas på slutet.
Då säger jag Olsson då, så blir det rätt. Som är vår inrikespolitiska reporter och poddmedlem, poddkompis.
Mm.
En del av gänget.
Mm. Ja? Det hoppas jag.
Ja, i alla fall hittills. Sånt där kan ju vända snabbt, det vet man ju inte.
Mm.
Men det är inte bara du som har dykt in här i podden, även i detta avsnitt, utan det är också Moa Wallin, vår politiska satiriker. Många hävdar Sveriges främsta.
Tack.
Är det någonting du skriver under på?
Ja, men det är det väl.
Ja, det är väl, för hur ser konkurrensen ut där egentligen? Hur många är ni? 9,
jag vet inte.
3, ja. 2, 1.
Nej, jag skulle säga att det är ju många som känner sig kallade.
Men,
det finns konkurrens där ute.
Framförallt politikerna i dessa tider. De är ju väldigt pigga nu på att själva göra satir.
Ja, just det. Mm. Via YouTube-kanaler och sådär?
Ja, precis. Benjamin Dosa la upp någon sketch. Anders Ygeman kör ju på med sin show.
Ja, det finns. Mm. Det finns konkurrens där ute då, med andra ord. Vi har pratat lite om det innan. Det är någon som har gjort comeback. Om jag gör så här, vem är det ni gissar på då? Då kan du på låten säga vad det är vi talar om.
Jag kan läsa ur pressmeddelandet vem som gör comeback. Lars Lejonkungen Lejonborg.
I pressmeddelandet så skriver man Lars Lejonkungen.
Mm.
Lejonborg.
Ja, och det var kanske lite otippat, men de gillar ju det namnet såklart.
Vet vi något mer, Love Olsson, än att han gör comeback?
Nej, och det räcker väl. Jag känner mig ganska nöjd med det beskedet. Att det... Nej.
Vad är du på för humör idag?
Det som har hänt. Ta politisk ställning här i podden. Det är första gången idag.
Ja, alltså, och det är ju andra gången idag. Hon är ju emot att kvinnor ska få vara på arbetsmarknaden också.
Ja, just det. Det var ju off-air-material där, precis. I alla fall inte under tiden som de har barn.
Nej.
Nej.
Men jag menar alltså att det här beskedet... Ja, det kanske inte finns så mycket mer att säga, menar jag, än att han gör politisk comeback.
Nej.
Ja. Men tycker du att det piggar upp när såna här gamla politiska rävar återinträder?
Ja, det tycker jag.
Vad ska han göra för något?
Han ska ju nu i alla fall kandidera för det första. Och de hoppas ju att han ska
vara... Till riksdagen.
Ja, till riksdagen, exakt. De hoppas ju att han ska vara det dragplåster som de kanske behöver och är på jakt efter.
Mm-hmm.
Nu är det ju läge att byta tillbaka till Folkpartiet. Det är det som fattas nu bara.
Det är det du har gått och väntat på.
Mm.
Men är det här då ett sätt för Liberalerna då att bara så här, vi måste ta in en person som är liberal, alltså folk från Folkpartiet, tidigare Folkpartiet då, som vi vet är så pass omtyckt så att det eventuellt kan vända siffrorna? Eller är det så att Lars Lejonborg bara så här, jag tycker det är tråkigt att vara ledig i den utsträckning som jag är?
Pensionär va? Eller? Mm. Han är ju över 70.
Ja, född 49 är han väl, men jag tror nog att det är alternativ ett.
Det är alternativ ett.
Han har blivit uppmanad att ställa upp.
Men du är väldigt, väldigt glad och nöjd över det här i alla fall.
Jag är glad och nöjd över alla comebacker i politiken. Från höger till vänster, från alla 8 riksdagspartier. Ja. Som byter partier också, får de gärna göra.
Ja. Det får de också göra.
Ja,
men det kommer säkert mer info på den, i den frågan. Men just
och jag
nu så
vill bara modifiera, jag vet inte om han är pensionär, han kanske bara är senior.
Så kanske det var.
Han kanske har fortsatt jobba.
I vilket fall som helst så går ni under samma rabatter.
Ja,
precis. Samma rabatter. Ni betalar lika mycket för en biobiljett du och Lars Lejonborg som är född.
Vi kan båda köpa marmeladkulor för 16,90.
Nej, framförallt så uppskattar ni dem lika mycket.
Rabatterna?
Både rabatterna och smaken.
Och kulorna.
Ja. Veckans politiska ämne.
Ja, alltså vi spinner ju bara vidare på Liberalerna. Eftersom på söndag så ska de rösta om Simona Moamsons framtid som partiledare. Och om hon petas vore det ju en skräll. Det är så mycket att reda i här, Lova. Ta det mest aktuella.
För det första så finns det ju ingenting som tyder på att valberedningen kommer att föreslå någon annan kandidat än Simona Moamsson. Även om många länsförbund har hemlighållit vem de har nominerat. Hon har ju gjort det här till en kabinettsfråga. Så den enda punkten på det digitala landsmötet, det är val av partiordförande. Och om Simona Moamsson inte vinner så har ju de 4 liberala statsråden meddelat att de går med henne. Det vill säga de lämnar regeringen. Ombuden ska rösta om förtroendet för Simona Moamsson efter hennes nya besked att Liberalerna kan sitta i en regering med Sverigedemokraterna. Så sent som i höstas så beslutade ju partiet det rakt motsatta. Sverigedemokraterna ska inte släppas in i Rosenbad. Och konkret handlar det då om att Simona Moamsson har slutit ett Sverigelöfte med Jimmy Åkesson. En gemensam ram för arbetet framåt, som de kallar det. Precis nu när vi börjar banda den här podden så kom ett stort bakslag för de som är motståndare till den här omsvängningen. Cecilia Rönn som är riksdagsledamot, hon ställer inte upp som motkandidat. Hon skriver på Facebook att hon inte vill bidra till ytterligare splittring. Bland de som inte gillar den här nya linjen så har ju många tyckt det är viktigt att det ska finnas en ärlig chans på söndag att välja en annan väg. Och en lite av en sista strid som måste genomföras, som en person uttrycker det, oavsett hur oddsen att lyckas ser ut. Så att de tror nog inte att de hade vunnit även om Cecilia Rönn hade ställt upp.
Men ska vi backa då till förra fredagen? Det är ju ändå vissa som beskriver att det var någon form av kupp som ägde rum.
Ja, vi kan flytta oss tillbaka i tiden till Sollentuna i fredags. Samtidigt som vi bandade vår podd var det dags för Liberalerna att ha partistyrelsemöte. Det var massor med journalister på plats och ledamöterna anländer. En av dem är Jan Jönsson som ju är Liberalernas ledande politiker i Stockholm. Gängens värsta fiende som han har lanserat som.
Ja, det är ju fredagen den 13, så det var väl ett passande datum.
Så tycker han. Riksdagsledamoten Martin Melin, han är nyvald ledamot i partistyrelsen och han kommer också gående till det här partistyrelsemötet och SVT fångar honom.
Ja, vad fan händer här?
Låser det bort?
Jag vet inte mer än vad ni vet. Jag har medieuppgifterna bara och vad jag förstått så är det vi ska diskutera eventuellt några röda linjer. Jag vet inte mer än vad ni vet. En kik i mediearkivet så ser man vad jag tycker, men jag kommer alltid stå bakom partilinjen.
Vad fan händer här? Blåser du bort? Säger Martin Melin i början. Jag har inte pratat med just honom om det här och jag vet inte alltså vad han har för åsikt om själva processen. Men det finns en rad ledande liberaler och inte bara sådana som är emot omsvängningen i sak som är kritiska till hur det här har gått till. Det vill säga att en liten krets ledande företrädare i hemlighet har förhandlat med Sverigedemokraterna bakom deras ryggar som de formulerade. Och sen plötsligt utan förvarning så kommer ett förslag om att de röda linjerna mot Sverigedemokraterna ska slopas. Det är ju det som händer på det här partistyrelsemötet. Punkt 1 i uppgörelsen med Jimmy Åkesson lyder: om Tidöpartierna vinner valet är det eftersträvansvärt att alla fyra partier, M, SD, KD, L, sitter i regering. Det är det här som då har kallats för en kupp. En rad ledande företrädare som jag har varit i kontakt med säger att de hade ingen aning om att det här var på gång. Det var en blixt från klar himmel. Obehagligt, säger en som ändå står bakom det som Simona Mohamsson gör, hennes nya linje. Förräderi är ett uttryck som till och med används.
Många hårda ord.
Jättemånga hårda ord. Och det är ju det som har varit så dramatiskt under den här veckan. Men, och det är väldigt viktigt att betona, en majoritet i partistyrelsen står bakom den här nya linjen. En av dem är till exempel Torkild Strandberg. Han är ordförande i det stora Skånelänsförbundet. Och så här sa han efter mötet.
Framförallt tycker jag att dagen är en bedrift av min och vår partiledare Simona Mohamsson. Hon har löst ut regeringsfrågan och fått ett socialliberalt manifest på köpet.
Varför är det här bra då?
Det löser ut regeringsfrågan. Vi talar om klart och tydligt vilken statsminister vi vill ha efter valet, hur en regering kan se ut och vi har fått bra betalt på köpet.
Hur bra betalt Liberalerna faktiskt har fått, det har ju också lett till en debatt. Det finns de som säger att ingen av de här punkterna i den här uppgörelsen var särskilt svår för Sverigedemokraterna att gå med på.
Har de rätt ut vem som är statsministerkandidat?
Ja, det skulle jag ändå säga är Ulf Kristersson. De har i alla fall inte sagt något annat från Liberalernas sida och jag har mycket svårt att tro att de skulle stötta Jimmy Åkesson som statsminister.
Det hade varit en ännu större plot twist.
Ja, ja.
Efter kramen. Jimmy är också min statsminister nu.
Vi får se. Time will tell, eller hur Loa?
Verkligen. Ja, ja. Allt kan hända.
Det här har ju då lett till avhopp.
Ja. I lördags så beordrade jag faktiskt mig själv övertid. Det kan jag göra ibland.
Hur låter det?
Ja, det låter bara att jag säger, nu måste du jobba. Istället för att fika på stan med en kompis.
Och det säger du till dig själv?
Jag säger det till mig själv.
I ett tomt kontorsutrymme?
Ja. Och jag sätter mig bara och jobbar. För jag insåg ju att partistyrelsens beslut att skrota de här röda linjerna. Det skulle leda till storm eller kanske till och med orkan. Det är första gången jag använder en vädermetafor.
Men onöjd är du inte.
Onöjd är jag inte. Nej, jag tycker den satt ganska bra. Först tänkte jag storm, men det blev en orkan.
Ja, okej. Okay. Nu gick vi in och liksom förklarade.
Ökade på, va?
Ja, det gör verkligen. Ja. Okej.
Okay. Ja, och jag pratade i veckan med en högt uppsatt liberal som har en lång bakgrund i partiet och är skicklig på att läsa av vad som händer. Den här personen stöttar omsvängningen men sa ändå att den här nya hållningen i regeringsfrågan kommer att leda till att liberalerna imploderar, alltså sprängs inåt. Och det är ju väldigt dramatiska ord och en långtgående slutsats. En rad företrädare på alla möjliga nivåer har ju meddelat i veckan att de inte tänker kandidera i det kommande valet om den här linjen ligger fast på söndag, det vill säga om landsmötet befäster den. Det gäller flera riksdagsledamöter som Cecilia Rönn då, som vi har pratat om, Malin Danielsson, Helene Odenjung. I Stockholm så har Jan Jönsson meddelat att han lämnar politiken helt om landsmötet stöttar partistyrelsens linje.
Det är alltid så orolig när folk gör det, för dem. Alltså så här, de har ägnat så mycket tid och kraft och år till politiken och har liksom en någorlunda ersättning för det. Och sen så säger de att de ska lämna politiken. Då undrar jag, har de byggt upp ett jättestort sparkapital eller vad ska de göra för någonting?
Det finns en hel del PR-byråer som står med öppna armar.
Ja, just det.
Mm. Även för liberaler?
Det tror jag.
Ja, just det.
Och Jan Jönsson har ju en bakgrund som lärare och även rektor, tror jag. Mm-hmm. Så att jag utesluter inte att han går tillbaka till en civil karriär.
Jag förstår.
Och de här avhoppen kommer ju såklart inte som en överraskning för ledningen. Det ingår ändå i deras kalkyl att det här skulle kunna hända. En rad av de här avhopparna är ju kända SD-kritiker, kan man säga. Men möjligen blev den här orkanen ändå något starkare än Simona Mohamsson och hennes förtrogna hade förutspått. Och definitivt starkare än vad de hade hoppats på.
Hur rusig har du varit under veckan?
Ganska ändå, ja. Ja. Verkligen.
Hur många steg är upp i?
Steg, jag sitter ju mest.
Jag tänker att du har rusat också, på tal om rusig. Jag förstår ju, du menar inte rusa på det sättet.
Jag menar att Lova är hög det som sker i den politiska världen. Att jag bara tänker att du med frenesi har mässat, ringt. Ja. Bara det här att du beordrar dig själv övertid på en lördag.
Ja, det är ovanligt.
Förankrade du ens hos chefen?
Nej, inte då.
Eller hemma.
Nej. Det skulle vara. Men sen fick jag ett väldigt fint meddelande att de var så glada att jag hade hoppat in.
Ja. Tänkte att du liksom har rusat fram och tillbaka på olika så presskonferenser och dylikt.
Jag var ju då på den här presskonferensen förra veckan med Jimmy Åkesson och Simona Mohamsson. Mm. Men annars har jag mest suttit på min rumpa och mässat och ringt.
Men då kanske vi måste ta kramen, för då såg du den i verkliga livet.
Det var ju på den här pressträffen. Och efteråt så får man ju då intervjua Simona Mohamsson och Jimmy Åkesson. Och på min låt låg att intervjua Simona Mohamsson. Mm. Så att precis när det där hände, pressträffen var ju över, då gick jag ut. Så att jag skymtade vad som hände. Ja. Men jag stod inte kvar i rummet.
Men då du skymtar det
för
som
all... går den utvägen,
Ja. För jag tänkte att du borde ju också ha förstått att det här kommer vara snackisen.
Det är korrekt. Du menar att det var en grav missbedömning av mig och inte stanna kvar.
Vad menar du på det?
Nej, men jag kan ge dig det, ja. Men...
Måste vi inte gå laget runt, bara kramen?
Jag tänker för Simona att hon verkligen inte hade behövt göra den. Jimmy går ju för handen.
Ja, gjorde han det?
Ja.
Okej,
det såg inte jag. Så det är hon som går för kramen.
Ja, just det. Varför går hon för kramen då? Vad är det hon försöker liksom sagt här?
Hon vill väl verkligen visa enighet.
Ja, det gör hon ju.
Det är väl det. Men det var ju lite weird, eller? De kramas inte så ofta.
Nej, jag
tror inte Jimmy är en kramare på samma sätt som hon är en kramare. Hon beskriver ju sig själv som en kramare.
Mm. Ja.
Jimmy Åkesson säger ju att de har kramats förr, till och med inför kameror. Så han är lite förvånad över att det här fick så stor uppmärksamhet. Men det handlar väl om kontexten, som han sa, sammanhanget.
Ja, just det. Ja. Mm. Hade du något att tillägga angående kramen?
Nej, bara att jag ändå kan relatera till att man ibland hamnar snett.
Ja.
Och går för kramen när det inte är läge för det och hur stelt och jobbigt det är.
Ja, just det. Den är bökig.
Den är så bökig.
Jag har varit med om flera politikersituationer på sistone där de går för kramen.
Med dig?
Oj, ja. Hjälp!
Oj, och hur agerar du då?
Det blir en kram tillbaka.
Nej, sant.
För den goda stämningen skulle, vad annars ska man göra? Om de försöker krama, man kan ju inte ducka.
Nej, det kan man verkligen inte. Då blir det ju ännu stelare.
Ja. Just det, gå under kramen.
Ja, man kan gå hem faktiskt. Det tror jag att jag hade gjort. Gå hem hade jag gjort.
Men det här har ju alltså varit till exempel i Radiohuset. Jag kan inte bara lämna jobbet och gå hem.
Det är ju ännu konstigare tycker jag. För jag är ändå så här, att kramas på arbetsplatsen har jag satt upp en regel efter den här misslyckade stela kramen. Då jag efter ett sommaruppehåll kramade en kollega och kände direkt att vi var inte på krambasis.
Nej, vem var det då?
Jonas Bonnier, som jag ju körde talkshow med förut. Ah, okay. Och jag bara kände så att det här är så fel. Så att efter det så upprättades en regel att på jobbet kramas vi inte.
Ja, men vi går vidare då till...
Ja, men Simona Moamsson, hon har ju ändå gjort en förflyttning får man säga.
Ja, genom åren har ju hon profilerat sig som stark motståndare till Sverigedemokraterna. Vi kan snabbt gå igenom några av hennes tweets som har ju fått nytt liv den här veckan, inte så otippat. Januari 2013. Jimmy Åkesson ger ut bok. Det gäller att smida medan järnröret är varmt. Hashtag SD-gate.
Just det.
Juli 2017. Jag kan inte bli mer övertygad. Liberalerna kommer aldrig medverka till att Sverigedemokraterna får inflytande. Blott hjärta. Mars 2021. Jag förstår att politik handlar om makt, men makten är inte värd något om du sålt din själ för den. I en debattartikel i Dagens Nyheter så sent som i oktober inför det förra landsmötet så gav ju Simona Mohamsson besked om att hon vill teckna ett nytt Tidöavtal med Ulf Kristersson, Ebba Busch och Jimmy Åkesson efter valet. Alltså inga ministerposter för SD. Och ett av de skäl hon angav det var att de beter sig inte. Ett regeringsparti håller sig inte med trollfabriken. SVT frågade Simona Mohamsson om det här beskedet.
Kan väljarna lita på att du inte under några omständigheter ändrar dig på den här punkten? Att du inte kommer släppa fram några SD-ministrar?
Ja. Men som vi vet så kom det ju ett nytt besked. Bakgrunden till den här ganska snabba omsvängningen är ju ändå det dystra opinionsläget. För Liberalerna. De ligger på 2% ungefär. Arbetsmarknadsminister Johan Britz, han är ju nu också vikarierande klimat- och miljöminister. Han pekas ut som en av strategerna kring detta. Och han säger att den här tidigare röda linjen som Liberalerna hade inte var logisk. Det var också en felbedömning, säger han till TT, att tro att det skulle locka väljare och byta block från vänster till höger. Det är 6 månader kvar till valet. En ledare för ett parti behöver agera när situationen för partiet är som det är, säger Johan Britz till TT. Och Simona Mohamsson själv har ju fått massor med frågor om den här tvärvändningen som man ju ändå får säga att det är. Och så här sa hon i SVT.
Jag tänker att det är många som undrar varför gör vi det här? Jo, för att vi behöver mer liberal politik i människors vardag. Och det får vi ju bara genom att vi tar ansvar och ser till att vi får en majoritet för våra politiska förslag. Ett sånt exempel på det är ju att vi har kunnat teckna ett Sverigelöfte tillsammans med Sverigedemokraterna i viktiga liberala frågor som berör skolan, public service, oberoendet för våra institutioner, ett stärkt och fördjupat EU-samarbete.
Men makten var ju inte värt någonting om man var tvungen att sälja sig själv.
Så sa hon då. Det hon svarar nu är att Liberalerna tar ansvar. Det är hennes genomgående besked i veckan. Det de hoppas på är såklart, antar jag, att de ska få stödröster. Kanske från Sverigedemokraterna som ju är stora och möjligen har lite stödröster att offra till Liberalerna. Men det här avtalet, bara som ett inspel, det är ju mellan 2 av de här 4 partierna som de då siktar på ska ingå i regeringen. Ebba Busch, när jag intervjuade henne, var ju rätt så skeptisk till det här. Hon sa ungefär att det är bara vattenvärt.
Mm-hmm. Ja, eftersom de andra behöver också approva det om det ska gå igenom.
Ja.
Så hur mycket liberal politik man egentligen får igenom för att väl ta det här steget, det vet vi inte än.
Nej.
Moa Wallin, du har med dig en spaning ännu en gång.
Ja.
Ja, ännu en vecka.
Det är faktiskt helt sjukt att jag kommer med en spaning varje vecka.
Ja, men nu har det väl ändå funnits lite åt av.
Ja, det har det ju.
Vad handlar det om?
Ja, det är inte bara kris i Liberalerna utan även i Mellanöstern.
Vilken brygga.
Och med det även på den svenska energimarknaden. Mm. För när gaspriserna ökar i resten av världen så påverkar det då även den svenska elmarknaden. Iran har ju stängt Hormuzsundet där mängder av olja och gasleveranser passerar. Mm. Och även om den gasen och oljan inte var tänkt att hamna i Sverige så påverkar bristen i resten av världen även priserna på den svenska elmarknaden. Särskilt i södra Sverige. Samtidigt är det också historiskt höga elpriser i Norrland. Och det kan bero på flera saker. Det har varit en kall och vindstilla vinter, att nya industrier i norr kräver mer el och den nya kraftlinjen till Finland, Aurora Line, som togs i bruk i november. Där Sverige då exporterar el till Finland och export av el kopplar upp Sverige till dyrare marknader, vilket leder till att priserna ökar. Och de här höga elpriserna har fått en ny rörelse att etablera sig i Norrland. Elupproret heter den. Och det verkar till synes bli svårt för regeringen att tämja den. Jag lyssnade på ett klipp i Studio 1 från ett av elupprorets sammandrabbningar. Varning för starka scener.
Vad vill vi ha? Slopad moms på el!
Slopad moms på el!
Ja, bra! Och vad vill vi ha? Reglerat elnät!
Reglerat elnät!
Ja, det fanns mycket att säga på ett sånt kort klipp ändå. Gjorde du inte det? Man känner mycket ändå.
Ja, verkligen.
Alltså utan att liksom kommentera på själva uppropet i sig så är det lite så att det är lite osynk mellan den som skriker ut i megafon och de som ska upprepa det hon säger.
Mm. Det är inte riktigt den här svungen som man ju ofta har när man jobbar med slagord, call and response.
Ja, precis. Så ifall man ska ha den här... Där vill vi ha det. Alltså, det finns ju ändå någon slags melodi man behöver förhålla sig till när man liksom sätter lyrics på det.
Ja.
Och det tycker jag inte att de gör här, utan det är... Texten är för lång för vad melodin tillåter. Tycker vi lyssnar igen.
Vad vill vi ha? Slopad moms på el!
Där.
Slopad moms på el!
Ja!
Ja!
Alltså det är ju informativa slagord.
Väldigt informativa.
Ja, och de har väl kanske valt den vägen framför något lite mer klatschigt.
För ofta behöver ju inte den som står med megafon först ropa slagorden, utan vanligtvis brukar man ju bara ropa vad vill vi ha? Mm. Och så stämmer publiken in i då reglerat elnät. Men här ropar ju hon först vad vill vi ha? Reglerat elnät. Och sen svarar de reglerat elnät. Och då säger hon ja, bra.
Att de liksom bekräftar dem. Att
de borde
ha
repat en gång.
Det här måste ha varit repet.
Eller så hade hon testat att bara ropa ut. Och så fick hon massa varierade, osynkade svar tillbaka.
Just det.
Och så var det här steg två.
Mm. Men elen är ju då verkligen på tapeten igen, lagom till att man hade glömt bort vad som är skillnaden mellan elbrist och effektbrist. Och nu behöver man också då sätta sig in i det här med flaskhalsintäkter. Alltså det som uppstår när det inte finns tillräckligt mycket överföringskapacitet för el mellan olika elområden. Nätet kan inte skicka vidare hur mycket som helst, David.
Jag förstår det. Jag har förstått så här. Vårt elnät är påkopplat på det europeiska elnätet. Det på något sätt gör då att våra priser blir dyrare i landet. Det tycker folk är jobbigt beroende på vilka områden man bor i, så kan det bli olika dyrt och sånt där. Gärda. Sen när du försöker förklara det här, var det elnätseffekt? Nej.
Flaskhalseffekten.
Flaskhalseffekten och sen så det ytterligare nu som du försökte förklara. Alltså, jag har hört de här förklaringarna och jag bara förväntade mig, okej, vad bra, Moa kommer verkligen konkretisera det här så att till och med jag förstår nu.
Ja.
Men sen så bara försvann jag bort. Okay, den är bökig.
Jag kan göra ett försök, ja. Om vi tänker på flaskhalsintäkterna då. Det är ju mellan de olika elområdena i Sverige. Det är ofta billigare där det finns mycket el, i regel i norr. Mm. Där är elen då billigare.
Ja.
Och sen när elen ska färdas till de andra elområden, så blir det dyrare, för där finns det inte lika mycket el. Och de här flaskhalsintäkterna går då till Svenska Kraftnät, ett statligt bolag, för att det är de som transporterar elen.
Mm.
Alltså tänk dig att på en sida så finns det jättemycket potatisar.
Nu fattar jag.
Nu är vi på din nivå.
Yeah.
Och på den andra sidan finns det nästan inga potatisar. Men de här potatisarna de har kort utgångsdatum.
Mm.
Så att de måste transporteras till det här landet där det inte finns så många potatisar.
Ja.
Och då eftersom det är stor efterfrågan där och lågt utbud så blir potatisarna mycket dyrare på den sidan där de inte växer.
Jag förstår.
Och det är en väldigt smal bro emellan.
Åh nej, det är bara en liten gångbro där.
Precis, så att man kan inte transportera hur många potatisar som helst.
Ta en potatis i taget stort sett.
Exakt,
ja.
Och då tjänar broägaren, det vill säga Svenska Kraftnät här.
Han ska
då
ha cash för det här också.
Precis, ja, det är flaskhalsavgifterna.
Alltså,
det här är den bästa förklaringen jag har hört i hela världshistorien. Riktigt, riktigt.
Mm. För den här har ju ändå varit ganska komplicerad.
Ja,
den här
och
frågan.
Jag har också blivit avhängd, David. Jag har varit samma som dig.
Ja.
Det blir för mycket för mitt huvud.
Ja, det blir för mycket.
Med det här. Ja.
Men du fortsatte med flera andra komplicerade ord här sen.
Förlåt, jag blev så imponerad av mig själv.
Ja, du blev det. Vad var det, effektbrist eller vad du nu sa för något ord?
Ja, precis. Just det, effektbrist. Det är när det inte, under vissa tillfällen så finns det inte tillräckligt med el. Elbrist är om det bara alltid produceras för lite el sett i användning.
Mm.
Medan effektbristen då sker under vissa toppar.
Är det så att du har förklarat det här för ditt barn?
Nej.
Eller kom potatisliknelsen bara här nu?
Nej, den kom faktiskt
så nu. Bara så. Ja. Det är helt osannolikt.
Men jag såg, du tittade på mig och bara, vad kan han?
Ja.
Han vet vad en potatis är.
Ja,
jag arbetar utifrån potatis.
Ja, ja. Precis.
Snyggt.
Exakt. Jag känner mig som Ebba Busch.
Ja.
Pedagogiskt.
Mm, men nu blir det då... Den här har jag svårt att göra en liknelse på, men EU har ju nu fått nys om de svenska flaskhalsintäkterna. Eller ja, de föreslog att en fjärdedel av EU-ländernas flaskhalsintäkter då skulle användas för EU-gemensamma projekt, vilket hade inneburit att Sverige skulle betala mest av alla EU-länder eftersom vi har de här flaskhalsmiljarderna. Och i veckan så var Ebba Busch i Bryssel för att ställa till med en scen. EUs energiministrar samlades då för att diskutera det här förslaget om flaskhalsavgifterna.
Och det är också anledning till att jag är, för att säga det på ren svenska, så förbannad idag. Att kommissionen väljer att inte se verkligheten för vad den är och snarare riskerar att straffa Sverige i det här väldigt sårbara läget.
På ren svenska.
Ran, ja. Jag kan känna igen mig där.
Ja.
Ja.
Och sen så gick hon vidare till att läxa upp sina ministerkollegor på ran engelska.
På ran engelska?
Mm.
Är det det vi ska höra nu?
Mm.
In Swedish you have a saying that is called duktig flicka, the good girl. Well, good girl is about to go bad, I can tell you today. This is why if the direction does not change, we're going to have to consider and reconsider Sweden's role in the energy union. I don't say this lightly. I'm a warm, dedicated friend of the European Union. But we will then have to investigate all viable national measures to protect Swedish citizens and companies. And this includes a moratorium for new interconnections to continental Europe and for renewal of existing interconnections. And we are prepared with harsher and further actions apart from that.
Hon hotar alltså med att stoppa nya ledningar över gränserna och att inte förlänga tillstånden för de nuvarande, alltså strypa svensk elexport till EU.
Mm.
Man är ju ändå glad om en minister ska hota och läxa upp EU att hon har sånt flyt.
Ja.
Sån leverans i det.
Mm. Verkligen. Och hon fick ju sin vilja igenom. Ulf Kristersson sa i torsdags att vår rätt att bestämma över de här flaskhalsavgifterna nu är säkrad. Och Ebba Busch verkade också vara på mycket bättre humör direkt efter det här mötet. För då pratade hon ran-norska.
Var det ran-norska också?
Ja, men det går också fint. Alltså.
Ja, det går väldigt mycket energi i det landet. Så det...
Ja. Jag bara säger det, hvis vill vi sammanslå länder igen så har jag alltså dubbelt statsmedborgerskap. Men det är inte en officiell utrikespolitisk linje för Sverige. Så. I de här lägena så måste man vara väldigt tydlig med att ta bort det där. Det kan bli förvirrat.
Det är ändå jobbigare än den där kameran.
Ja, den rullar. Men nu kör vi. Du ville fråga något annat.
Du fattar inte, varför pratar hon norska? Var det på skämt?
Det var en norsk journalist där.
Mm-hmm.
Jag tror hon bara tog tillfället i akt. Hon var ju på mycket bättre humör då efter mötets avslutande än vad hon var innan.
Just det. Bad girl gone good again.
Verkligen.
Ja, okay. Jag kommer ta med mig den där pedagogiska beskrivningen och använda mig av den och inte ge cred till det.
Kör på.
Vi Nu, vi går vidare till veckans fråga.
Lyssnar frågan i Druid Zimmerman Show.
Var? Vem? Vilken? Vilket? Var? När? Hur? Varför? Hur dan? Hur mycket? Hur många? Varifrån? Vart?
I politiken! Lyssnar frågan i Druid Zimmerman Show.
Oj då, vilken pampig.
Det kan man säga, ja. Jättepampig.
Kändes lite riddarig på något sätt.
Det är Christian som har gjort den.
Är det det?
Mm. Tack Christian. Mm-hmm.
Tack.
Tack.
Och sen kommer själva frågan från Daniel. Han bor i Tändalen och han skriver: hej på er. Vi borde föra en diskussion om vi ska byta ut engelska till spanska eller kinesiska när vi läser ett språk till i grundskolan. Finns det en sån diskussion, Lova?
Vi kan börja med att säga att läsa engelska i grundskolan, det är än så länge självskrivet i Sverige. Men under lång tid var tyska faktiskt det naturliga första främmande språket i de nordiska klassrummen. Tyskland var ju en viktig handelspartner. Efter andra världskriget så ersattes tyskan gradvis av engelska. Och i Sverige blev det ett obligatoriskt ämne i grundskolan 1952, enligt en artikel i Världens historia. Utöver engelskan så ska ju elever i grundskolan när det är dags kunna välja mellan minst två av de moderna språken, franska, spanska eller tyska. Vissa skolor har ju ännu fler språkval, så man kan läsa på en del ställen ryska, italienska, japanska, portugisiska, kinesiska enligt Skolverket. Jag har inte hört faktiskt något parti vilja ändra på det här och byta ut engelskan mot något annat första främmande språk.
Jag förstår inte varför vi skulle byta till något annat språk. Engelskan är väl fortfarande väldigt, väldigt dominerande. Det där framgår inte Daniel från Tändalen.
Nej.
Att han kanske tycker att de andra språken är på framfart så pass att vi borde ha den diskussionen.
Ja, så menas det nog, som kinesiska till exempel.
Ja, den är ju det är på framfart, ja. Ja, men absolut.
Katrin och Lova franska, eller hur?
Ja. Mm.
David.
Mm.
Spanska.
Du valde aldrig något språk.
Du menar att jag blev tilldelat ett språk, eller?
Du kanske inte.
Du hade kanske begränsat studieplan. Så att de hade tagit bort språk.
Okej, okay. Vad är det här? Hopgabbling?
Jag har inte sagt något.
Nej, men Lova, vi har sagt det här förut. Så när du sitter passiv så betyder det på något sätt ändå att du är med dem.
Ja, eller så att jag indirekt stöttar dig från min sida genom luften.
Framgår det inte riktigt.
Du skrattade ju.
Gjorde jag det?
Ja, du skrattade åt deras grej.
Ja.
Nej, jag valde spanska och det valde jag självmant själv.
Ja.
Hola, que pasa, till exempel. Ja, okej, men vi hoppas då att Daniel då har fått svar i alla fall på sin fråga. Han har skickat in den här.
Ja, till.
Mailadressen druidzimmerman@sr.se.
Exakt så.
Moa och Lova, de har gjort sitt för idag.
Hej då.
Med bravur. Oj, hejdå, tack så mycket. Hej, hej. Du ville verkligen bli av med dem.
Ja, jag kanske bara ville podda klart så att jag kan gå och köpa löpskor.
Jo.
Är du inte förvånad över att jag har blivit en löpare?
Nej, men det är väl den här paniken som har uppstått i och med att du har fått seniorrabatt på olika ställen.
Jag kanske kan få det på skorna också.
Det kanske du kan få.
Ja.
Spring iväg och kolla det. Podden spelades in den 20 mars 2026.
Shukran Kavak var producent.